There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om liksom konkreta och smarta grejer för din privatekonomi. Detta är avsnitt 21, jag heter Jan Bolmesson och det här vid min sida har jag Caroline, min fru.
Hej!
Hej, vad konstigt det känns att säga hej till sin fru.
Så här. Jag säger inte hej till dig, jag säger hej till dig men också till våra tittare och lyssnare.
Okej, vad bra. Tack, vad otrevlig jag känner mig nu. Men i alla fall, jag tänkte att idag så ska vi prata om det här, pension, som det har varit mycket media. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om två andra grejer, det är våra två senaste avsnitt.
Då har det har varit jättemycket kommentarer kring dem. Det var ju inkomstkvadranten.
Just det, de här små stegen, så här, ja. Det här var frustration över några av våra kompisar som liksom hade samma startläge som vi, men
för 10 år sedan.
Var inte den här metaforen vi använde med 105 km, en bil som kör 105 km i timmen och en som kör 110. Att det är väldigt liten skillnad i början, men över tid blir det väldigt stor skillnad. Och sen det.
Ja, och sen hade vi har haft jättemycket kommentarer på det här med huset, det är inte en investering.
Ja, gud. Det är inget som engagerar så mycket som att säga till folk om deras största affär. Nej. Men vad tänker du att vi börjar idag?
Jag tänker börja med inkomstkvadranten.
Ja.
Vi har fått en jätteintressant kommentar från en läsare.
Som
och en lyssnare som
heter O.
Ja, som heter O. Och han eller hon säger att så här, så fort jag får pengar över ska de sparas. Jag har lite svårt att unna mig grejer trots att jag sliter ganska mycket för mina pengar. Och då förtjänar man ju att unna sig. Vill jag kanske exempelvis åka på resa så tänker jag att det är bättre att spara.
Mm.
Och vad tänker du kring det? För du nämnde att du hade den här... Alltså, liksom tvånget att spara nästan.
Ja, alltså det är ju som vi pratade om i det här avsnittet, så pratade vi ju då också om Det här att man kan ju bli lite sparmongo, brukar jag säga. Liksom,
för i denna konsumtionsvärld skulle jag vilja tillägga.
Ja, fast det var inte det jag tänkte på, utan jag tänkte väl snarare på det här att om man tittar på ränta, jag tror det är 8% ränta på 20 år, så är det 5 gånger pengarna. Så det vill säga, om du har ett belopp, kanske 1 000 kronor, jag ska handla någonting för, eller jag använder ju mobiltelefonen som exempel. Jag köpte en ny mobiltelefon, den nya iPhonen. Som för övrigt inte var värde, som någon annan kommenterade, de här 13 000 kronorna. Men poängen var att om man sparade de här 13, istället för att köpa en ny iPhone, hade sparat de här 13 000 kronorna i 20 år till 8% ränta, så hade de varit värda 5 gånger 50, 65 000. Och sen så var det en annan läsare, jag tror Andreas, som kommenterade att en annan av mina faktiskt favoritbloggar, Mr. Money Mustache, han hade skrivit att om du har en veckovis utgift, till exempel på 100 kronor, så över en 10-årsperiod med ränta på ränta ackumulerat, så är det 752 gånger pengarna. Så jag säger 100 kronor i veckan motsvarar då över en 10-årsperiod med ränta på ränta gånger 752, det vill säga 75 000. Och det är så här, det blir sådana enorma summor.
Lite idag och jättemycket imorgon.
Jättemycket imorgon. Och jag tror att nu är jag ju nördig här, men jag tror att en månadsutgift på 1000 kronor på 10 år ränta på ränta, då var det 172 gånger pengarna.
Men jag fattar att du känner dig nördig kring det och att du liksom, att du vägleds av det på något vis.
Ja.
Men det finns, bara en parentes, det finns ju de som kanske skulle bli hjälpta av att tänka så.
Precis.
När de ska ut och spendera.
Exakt, det är precis det som är min tanke. Att de flesta borde ju liksom så här, gud, ska jag köpa den här liksom, jag vet inte, porslinstomten?
Ifrågasätta
sina... Typ Kostaboda, du vet så här, fat 1000 spänn. Liksom idag, och sen tänker man, okej, men detta skulle ju kunna vara värt 5 gånger 5 000 spänn. Över lång tid. Men grejen är att detta är ju det som slår det pendeln åt ena hållet. Och det är ju det som där läsaren O pratar om, att detta blir ju liksom så att det tar över hela tiden. Och att man kanske borde unna sig mer. Och här kan jag ju ibland känna att jag är ute på hal is. För att jag tror nämligen inte att lösningen att unna sig handlar, eller att man kan lösa det problemet i den ekonomiska arenan. Utan jag har ju haft Moa, som är då min coach, sedan många, många år tillbaka. Vi pratar ju en gång i månaden. Och det där är ju något som vi alltid återkommer. Så här, njut dig. Alltså så här, det handlar ju inte bara om att livet ska vara bra. För mitt liv är ju, eller vårt liv är ju fantastiskt på många sätt och vis. Och ändå ibland så känns det inte så. Utan att jag har ju pratat om det här innan, att jag är ju rädslodriven, att min största, det var ju så här liksom en stor grej som jag skämdes för rätt länge, att liksom så här, Sveriges största ekonomibloggare, du vet, det enda han drivs av är sin rädsla. Det här att när min pappa gick bort när jag var 13 år gammal, visste inte om han kunde bo kvar i huset, och så var jag så här, jag ska inte hamna i den här ekonomiska situationen igen. Så det har ju gjort att jag sparar ju hela tiden, för jag tänker så här, men tänk om det går åt helvete. Men någonstans med det där beteendet blir det ju att jag unnar mig inte så mycket grejer, för att det blir hela tiden nya saker som kan gå åt helvete. Och man hittar ju bara på nya scenarier. Liksom,
ja, det är klart.
Kring det där. Att man har först det, man säger, gud, jag borde ha en buffert på 20 000. Sen kommer man upp till en buffert. Fan, det hade varit mycket bättre om jag hade en buffert på 50 000. Ja, men nu bor vi i ett hus. Nu borde man ha en buffert på 100 000. Var det inte Ann Wibble som sa att man skulle ha en årslön på banken? Mm. Alltså, du vet, det tar ju aldrig slut.
Men du säger att du och din coach har pratat om det, att detta är inte något man löser i den ekonomiska...
Nej, utan detta behöver man ju lösa med självkänsla, alltså ett arbete med självkänsla.
Mm.
Att liksom, det handlar kanske inte om då att, som Moa säger till mig alltid, jag ska faktiskt bjuda in Moa till att vara med i det här, ett sånt här poddavsnitt vid tillfälle. Men vad Moa säger alltid är så här, att jo, men istället för att sätta ekonomiska mål, sätt ett mål känslomässigt. Hur vill du att det ska kännas? Liksom. Och jag tycker det är jätteskumt. Men jag tror... Du bara skrattar åt mig.
Men kan du ta ett exempel? Liksom?
Ja, men Nej, men att istället för att sätta så här, åh, jag ska spara 100 000. Så kanske sätta så här, men okej, men vilken känsla vill jag ha? Att kanske se... Att tryggheten ligger inte i pengarna, utan tryggheten kanske ligger i förmågan att vi föddes inte med 100 000, utan vi har gått från 0 till 100 000. Att man kan hitta ett lugn där istället för att vara där rädslodrivna. Sen tror jag också att detta unna sig handlar ju om att man behöver ju tycka att man är värd det. Det där, alltså om vi bara hoppar till ett helt annat område här i vår relation, så är det ju det där som jag jobbar på från tid till annan. Jag fattar ju fortfarande inte varför du är gift med mig. Och säkert ju rationellt ibland tänker så här, ja men jag är ändå ganska framgångsrik, jag har en bra karriär.
Det är därför, därför jag är gift med dig.
Ja. Kom ihåg när jag sa det till dig första gången, du blev skitförbannad. Så här, jag är fan inte gift med dig för pengarnas skull.
Liksom. Nej, men det, ja. Det var ju lite tufft alltså.
Ja, så att jag tror ju tyvärr att, liksom, att det handlar om att börja titta på det från ett energiperspektiv.
Alltså, får jag bara fråga dig, vad är det som händer med dig när du lägger undan de här pengarna? Hur känns det då?
Ja, men det känns väl bra. För då tänker man så här, gud, nu har vi ytterligare en månads ekonomisk frihet.
Hur kändes det när du köpte telefonen?
Alltså det kändes ganska meningslöst, helt ärligt. Ja. Det var så här, det var ju roligt. Det roligaste var, alltså detta är också helt sjukt, det är kudos till Apple. Men det fantastiska var så här, jag får lov att köpa deras nya telefon. Men sen köpte jag det och sen så bara upplevde jag så här, ja, detta var den telefonen. Alltså jag får, det är ju det som blev problemet.
Det är lätt att gå in där och liksom smeta till det med att det är tomt med konsumtion. Men det är inte tomt med konsumtion om man kommer från rätt håll, tycker jag.
Nej, exakt. Och det är det som då Moa och de här coacherna som pratar om självkänsla försöker säga till mig, som jag är lite trög. Där de säger att det handlar inte om själva grejen du gör, utan det handlar om perspektivet du kommer från när du gör det. Så det kan fortfarande handla om att köpa telefonen. Det kan fortfarande handla om att spara. Men sparar du på grund av en rädsla som kanske inte ens är rationell och kanske inte ens verklig? Eller sparar du för ett framåtriktat towards to? Exempel. Så att det handlar väldigt, det är därför jag menar att just det här handlar väldigt mycket om beteende. Tror jag. Och som ni hör, jag har ju inget fantastiskt svar på det där.
Men jag skulle kunna berätta hur det känns när, om jag unnar mig någonting.
Ja.
För då är jag i framtiden och tänker hur gött det skulle vara att ha den pyjamasen när jag myser på kvällen. Om jag har sett någon pyjamas på Twilfit till exempel. Alltså att jag känner ju och tänker framtidsmässigt på hur det skulle vara att ha pyjamasen. Och inte... Hur ska jag förklara? Ja, det är ju det som att gå in i känslan och konsumera för att det ger mig energi. Ja, så vad jag menar?
Kanske.
Du har aldrig gjort det.
Nej.
Du har aldrig handlat på det viset.
Nej.
Och att föreställa sig hur det skulle vara att ha.
Nej.
Den här, föreställer du dig inte
telefonen,
telefonen i din hand och hur lättare det skulle vara att jobba med Siri som du älskar och prata med ju.
Nej. Nej, jag vet inte. Jag handlar inte alls så.
Du handlar inte med känslor.
Eller så gör jag kanske det. Men jag jämför med hur det var, du vet, när man var typ 15 och jobbade en hel sommar. Och sen så gick man och köpte, du vet, en extra hårddisk eller en ny skärm. Du vet, man har sett fram emot den hela sommaren.
Mm.
Och du vet, och sen fick man det, du vet, man njöt av den. Du vet, så här, idag är det så här. Jag kommer att spara 2 år till en ny dator när jag var liten. Du vet, idag kan jag kan ha en ny dator här hemma om en halvtimme. Det är bara att åka till liksom affären och köpa den pangboom hemma. Men det ger mig liksom ingen känsla. Det ger inte den där lyckogrejen. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt, tror jag, att fundera på vad är det som ger mig energi när jag konsumerar det. Alltså att hela tiden utvärdera det, inte från det ekonomiska perspektivet, men utvärdera det från det känslomässiga. Och det är för oss som har liksom pengar, kommer från pengahållet, alltså som är duktig att svara. En person som bara är, om jag ska överdriva som du, att det är en kant som bara okänslor, och det kommer kännas så bra men inte har några pengar på sparkontot.
Det är många av oss,
ja,
kan jag säga.
Ja. Den personen borde ju snarare tänka så här, gud, du vet så här, detta är 752 gånger pengarna på 10 år med ränta på ränta.
Ja, ja, absolut. Det har ju hindrat mig från att handla grejer och jag har inte ångrat det i efterhand. Utan jag har bara tänkt så här, vad skönt att jag inte köpte det där. Det hade jag ändå inte varit.
Där var ju en annan läsare, Pelle, som kommenterade det där briljant, som jag bara tänkte, gud vad smart skrivet. Han sa så här, att det handlar om att skifta frågan från, har jag råd med det här, till behöver jag det här?
Mm.
Och jag skulle nu då vilja lägga till en så här, behöver jag det här, men kommer detta göra mitt liv rikare? Inte rikare pengamässigt, men alltså som rikare, som koncept, kommer jag få bli glad, kommer jag ha energi, kommer detta bidra till mitt liv? Sen är det ju liksom vissa grejer som jag köper som jag älskar. Alltså jag har ju vissa tröjor och vissa kläder som jag alltid går med.
Ja, den där orangea.
Den där orangea klassikern. Eller mina fjällrävenbyxor. Nej, så att jag tror att man behöver angripa, jag tror man behöver angripa detta känslomässigt. Och jag tror att tyvärr så är ju många av oss som är ekonominördar, vi har ju slagsida åt liksom så här Excel-hållet och njuter kanske inte så mycket. Vi har pengarna men vi njuter inte. Och sen finns det människor som njuter men de har fan inga pengar.
Nej, för vi njuter hela tiden av dem.
Ja. Och då borde man kanske liksom kunna hitta den här balansen.
Mm.
Men jag ska ta hit Moa vid ett tillfälle. Jag tror jag har redan bokat in henne till någonstans i december. Så ska hon få prata.
Ja, så du skulle nog kunna bjuda in flera olika aktörer hit.
Ja, jag tror särskilt...
Och det kan ju bli en överraskning i framtiden.
Ja, precis. Ja. Bra. Sen ska vi prata om lite pensionen.
Mm.
Detta är ju, det tycker jag är roligt.
Du har plockat upp Aftonbladet.
Ja, det är första gången jag har köpt Aftonbladet.
Vilken dag var detta?
Detta är från i fredags. Mm. Ja, jag var på ICA. Och så var rubriken för dig som lyssnar på det här och inte ser det i videon. Så blir den nya pensionsåldern. Och detta är ju, alltså så här, jag tycker ju detta är spännande med pensionen. För folk dyker ju detta alltid upp som en överraskning. Som blir så här, nu ska de förändra pension.
Och vissa tar det personligt.
Ja, och jag tänker så här, pension är ju det som borde vara minst överraskning för folk. För att detta handlar ju om demografi. Alltså detta handlar ju om befolkningen i Sverige. Och det är ju liksom fakta, detta är inte att ha någon åsikt om. Fakta i Sverige är, vi blir äldre, alltså vi lever längre, medellivslängden ökar.
Ja.
Och man pratar liksom, forskning i hälsovården går framåt, man pratar till och med nu, vi har en kompis som är läkare som sa så här, det är så här, var tredje barn som föds idag kommer bli 100 år gammalt. Och man misstänker att det barnet, den människan som kommer bli 200 år gammal är redan född. Alltså, det är ju ganska coolt. Men, och vi blir färre som arbetar. Eftersom vi får färre och färre barn liksom, i västvärlden. Så att vi liksom inte kan ha den pensionssystemet som vi har haft kan ju inte vara en överraskning. Och jag brukar ju berätta den historien att, jag tror det var 1913, när man införde pension i Sverige så var det revolutionerande, det var skitgrymt. Det var i slutet av industrialiseringen. Och då sa man så här, ja men om du har jobbat i industrin i hela ditt år, för det var tungt och skitigt, så betalar vi från, när du går i pension så betalar vi alla dina utgifter. Då var pensionsåldern 67, ja. Om jag inte minns fel. Men grejen var så här att medellivslängden var 58. Så att detta var ju ett ganska riskfritt liksom beslut från staten. Från 1913 till 2013 eller 2017, då har ju medellivslängden ökat från 58 till 83. 83,4 eller något sånt tror jag att det är.
Ja.
Och pensionsåldern har sänkts från 65. Grejen är egentligen att den sänkts från 60 till 61. Man kan idag gå i pension när man är 61.
Ja, så, om man har råd. Ja,
om man har råd. Precis. Så det säger ju sig självt. Det där går inte ihop. Och det fattar ju politikerna också. Problemet är att om man säger så här, grattis 61-åring, du fick 10 år till. Då händer det som hände i Grekland för många år sedan. Typ att man såg pensionärer. Det är första gången jag har sett pensionärer på Rapport. Eller på gatorna som kastar gatstenen liksom. Så det funkar ju inte. Men sen så fattar jag på, som det står i artikeln, att pensionssystemet bygger på ett förtroende. Och finns det då liksom inte pengar, så måste man ju helt enkelt höja pensionsåldern. Men grejen är att man kan inte göra det i ett stort slag, utan man behöver liksom så här smyga in det. Och det är den här smygningen som liksom har pågått nu de så här senaste 8 åren. Att nu, det som är nytt här nu är att hon, vad heter hon, Annika Strandhäll, vår minister. Hon har ju sagt att de kommer utesluta inte att det fattas beslut innan nästa val.
Och, på den nya pensionsåldern.
På nya pensionsåldern. Och då ska den höjas från 61 till 63. Så man får inte lov att ta ut sin pension innan 63. Så det är 2 års höjning. Och sen så ska man kunna jobba tills man är 67. Alltså så här, man ska inte kunna få sparken på grund av åldern. Men grejen är att detta räcker inte. Utan nej, man kommer ju behöva höja detta till över 70. Lugnt över 70. För att liksom få ihop...
Vänta här nu, så att... Okej, medellivslängden är 83.
Jag tror det.
Ja,
Ja, mellan 80 och 84.
Jag tror det ligger
84,
där. Ja. För män och kvinnor är det några års skillnad. Men det är ja. Nog. Mm. Och man ska jobba tills man... Låt säga att man är 71.
Ja.
Då har man ju inte så många år.
Nej.
Så man kan liksom njuta...
Nej, nej, och det är där...
Alltså jag bara tänker så... 10 år liksom, ja. Innan man dör.
Ja, men precis. Det är därför jag säger så här. Man behöver ju skaffa, liksom fixa pensionen nu. Alltså bygga en sån här pengamaskin.
Så varje individ behöver själv ta ansvar.
Ja, det definitivt.
För att man ska få fler år så man kan njuta.
Ja, ja, definitivt. Och där tänker jag också några saker. Att nu är det ju mycket så här fokus på inkomstpension, PPM. Men där vill jag verkligen så här, passiv förvaltning på din PPM-pension. Håll inte på. Alltså så här, de passiva sparen, de som inte gjort något val, ligger alltid i alla undersökningar nästan bättre än alla de som gjort aktiva val. Så att, för jag får ofta frågan så här, så vad har du gjort i din pension? Och jag har 7:e AP-fonden, alltså det här standardvalet. Så jag har liksom aktivt valt att vara inaktiv. Så det har varit ett aktivt val att vara passiv. Och jag gillar den här 7:e AP-fonden på grund av att den har belåning. Så för oss som är kanske 30, 20, 30, 40, kanske till och med upp mot 50, då är ju detta bra, för aktiemarknaden går ju upp över tid och har du då dessutom 1,5 hävstång eller upp till 1,5 gångers hävstång, så blir det en väldigt bra investering. Så man behöver inte ha dåligt samvete om man inte har gjort något val utan har den här soffa. Och sen dessutom är man då lite äldre, för jag vet att det är en hel del äldre lyssnare också, så skiftar den ner till att när man närmar sig pension så skiftar den över till räntefonder helt automatiskt. Så att
det är väl det som sköter den?
7:e AP-fonden. Så det är ett statligt fondbolag. Ja. Så det är en av få gånger jag tycker så här, staten har gjort något riktigt, riktigt bra. Vill man jämföra sig, för jag vet ju att precis, jag utgår från att andra gillar att jämföra sig själva också med andra. Och då finns det ju den här tjänsten Kollektiva, när man kan jämföra sig med andra i sin åldersgrupp. Det kostar ingenting, man kan jämföra. Sen kommer de försöka sälja in att följa deras fonder och följa de bästa. Men då är man inne på det där med aktiv förvaltning igen. Och jag tror inte att aktiv förvaltning slår passiv förvaltning. Så man kan göra det mest för att se hur man ligger till. Men inte använda det som direkt rådgivning, tänker jag. Vet du vad du har i din pension förresten? Du borde väl också ha 7:e AP-fonden?
Jag tror det, men jag har också gått efter Kollektiva någon gång och bytt.
Okay.
Jag får nästan kolla det till nästa gång.
Ja, det får vara din uppgift till nästa gång.
Men du, bara en liten utvikning här på pensionen. De här allra.
Ja.
Man har ju läst mycket om det. Ja. Det skulle vara någon aktiv förvaltning väl,
ja.
Av pengarna.
Ja.
Men vad tror du har gjort att det kan komma in sådana skojare?
Att vi konsumenter inte är tillräckligt insatta.
Ja.
Apropå, men precis det som vi pratade om i början. Att folk fattar inte ränta på ränta.
Nu har vi inte förklarat det här med äldre, men de var...
Nej, men det är de här som är bra. De snudde en massa pengar från pensionsspararna genom att ha höga avgifter. Mm. Grejen är, jag brukar hata om att förutsäga framtiden. Jag ska inte bli förvånad om de kommer bli friade.
Nej men för att folk
brukar inte åka dit på ekobrott. Och vad de har gjort är att de har haft höga avgifter på sina fonder. Och på det sättet har de mjölkat alla sparare. Men att ha höga avgifter och för en sparare att göra... Man kan inte vara arg på någon annan för man har gjort en dålig investering.
Du menar det är inte olagligt att ha höga avgifter?
Nej. Utan det är vi konsumenter som måste titta på de här höga avgifterna och fatta att 3% avgift eller liksom 1% avgift om året, det låter inte så jäkla mycket. 1% över en krona på en hundralapp. Ja, fast på ränta på 25 år, då blir den där 1%, det blir 30% av din vinst.
Ja, det är helt sjukt.
Alltså, jag tror inte han kommer åka dit.
Nej, men det är det som är så konstigt också, att i ekobrott så verkar det som de aldrig åker dit, men
det
handlar ju om mycket pengar ju.
Ja, nu har vi verkligen spårat ut här.
Men
vi kan prata om det. Men det där är ju jätteintressant. Min egen tes, om man tittar på HQ-målet, så handlar det ju om att de som blir anklagade för ekobrott har ofta väldigt mycket pengar själva.
Mm.
De är ofta väldigt insatta i det som har skett. Så man har liksom full koll på transaktionerna. Och man har liksom på det sättet har man ett informationsöverläge mot åklagaren. Och eftersom man ofta har pengar så kan man ofta anlita advokater som är ganska liksom aggressiva. Mm. Och eftersom du har ett informationsövertag, du kan betala duktiga advokater, så är det väldigt, väldigt tufft för Ekobrottsmyndigheten. Och det är så här, varför ska du jobba som ekobrottsåklagare, kanske tjäna 40 000 i månaden, när du med samma kompetens kan jobba som försvarsadvokat i samma mål för 150 000 i månaden?
Ja.
Så alla de här liksom Finansinspektionen och sånt, det är ju tyvärr inte där de som är liksom bäst i sina områden hamnar. Om man inte har den där inre kompassen. Jag säger inte att de som är där är dåliga. Nej, verkligen inte.
Men man har en övertygelse
om att man vill göra rätt.
Ja.
Och de är tyvärr färre än de som vill tjäna mycket pengar.
Mm.
Så därför tror jag att det är svårt.
Men jag ska bara säga en sak om det här Aftonbladet. Jag bläddrade i den i morse,
ja,
när jag var uppe själv. Och det var någon person som var med i Trustor-härvan.
Ja, han Joakim Posse.
Han har ju blivit, ja. Han har blivit tagen nu.
Igen. Fast vad var de skulle låna? 117 miljoner. Ja, men det är så här ekobrott. Alltså, du vet, men det där tänker jag. Ja, säg, ja. Vad tänker du?
Nej, men jag tänkte så att när jag såg det så bara, men gud vad bra. Men det kanske bara är liksom...
Jag tror så här, ingen rök utan eld. Men jag tror att, alltså så här, det är, alltså eftersom vi, den generella svensken är inte så himla duktig på att ta hand om sina pengar. Utan vi tar stora risker och vi tycker att... eftersom vi har till exempel så här, det är tråkigt att få 7% avkastning. För vi fattar inte ränta på... Alltså, det var en professor som sa så här, antingen fattar du ränta på ränta och då betalar den dig, eller så fattar du inte ränta på ränta och då betalar du åt den.
Mm.
Och jag tror att det är verkligen, alltså jag har ju träffat människor som har kommit fram till mig och sagt, ja, men du John, det här med ränta, jag har 22% bolåneränta. Och du vet, jag var så här, 22% bolåneränta, jag bara, du har blivit lurad. Jag tänkte så här, gud, du måste vara så här, typ Bluestep, eller inte ens Bluestep har ju 22% ränta. Och så får jag så här, berätta, hur har du så här, och så säger, detta var ju några år sedan, så säger personen så här, ja, men jag har ju ett lån på 4% och ett på 3,5% och ett på 5%, och lägger jag ihop alla de lånen så har jag 22%.
Du vet, måste dela med antal lån och spår du med.
Ja, men du vet, jag var så här, var börjar man? Alltså så här, var börjar man prata med en sån person? Och det där tror jag är så vanligt. Jag kommer ihåg för några år sedan så hade vi ju en aktieklubb med ett antal. Och jag skrev ju om den på nätet. Och du vet, folk var till mig så här, du vet vad, jag skickar ditt kontonummer så lägger jag in 100 000. Och pratar man då allra exemplet. Det hade varit så enkelt att säga så här, jag tar emot dina 100 000, sorry, yeah, investeringarna gick dåligt, vi har förlorat 50%, här får du 50 000. Och sen hade du kunnat behålla 50 000.
Och det varit, att det är lätt att...
Det hade varit så lätt att lura människor. Och tyvärr så är det människor som ser detta som lätta pengar. Och om jag ska runda tillbaka till det här med ränta på ränta, så tror jag att det handlar om att säga att de flesta människor har kanske så här 10 000 eller så här 50 000 på kontot i sitt sparande, i sin medianportfölj på Avanza. Det betyder att om de har säg 10% ränta så får de kanske då 5 000 spänn. Och så tänker de så här, 5 000 spänn, ja, det var ju roligt, men vad ska jag, 5 000 spänn förändrar inte mitt liv. Ja. Och så tänker man så här, ja, men det är lite pengar. Särskilt det med om man börjar månadspar med en 1000-lapp i månaden. Då blir det bara några 100-lappar. Och då har jag träffat många människor som säger så här, men vad spelar det för roll att jag sparar, det blir 200 spänn på hela året. Om jag jobbar 2 timmar extra övertid så får jag ut mer pengar. Och jag säger, helt rätt. Men 5% eller de där 10%, de funkar oavsett vilket belopp du har.
Mm.
Har du 1 miljon så är 10%, då är det 100 000. Då är det plötsligt väldigt mycket pengar.
Mm.
Så att folk, jag tror att många gör misstaget att man fokuserar på absoluta kronorna och så har vi en relation till kronorna istället för att ha en relation till procenten. Och det hade ju jag jättelänge också, att när man investerar på börsen, men nu gick portföljen ner med 5% och ja, då förlorade vi kanske den dagen, vad kan det ha varit, liksom 20 000. Och då var man så här, gud, jag har lönt att jag gick till jobbet denna månaden för 20 000. Det var ju liksom, det var ju, ja, men det var ju bara hela månadslönen. Mm. Eller hur?
Mm.
Så att, och man kan inte ha den relationen till pengar, utan man behöver ha relationen till procenten. Kavastu, Arne Talving, han sa det också på sin kurs nu som han har hållit den här kaustränaren. Du måste ha en relation till procenten och gärna procenten mot index. Inte liksom de absoluta talen, för då blir man helt knäpp.
Jag fattar inte riktigt. Procenten jo, mot index.
Ja, men
jag tror att man pratade över tid också.
Jo, precis. Men man mäter sig själv mot index hela tiden.
Mm.
Att om index är 8%, då mäter jag mig så här. Hur mycket fick jag mot index?
Ja.
Jag försöker alltid, gör index 8, då ska jag göra 8. Gör index 10, då ska jag göra 10. Gör index 5, så ska jag göra 5. Gör index minus 2, så gör jag minus 2.
Och du investerar väl åt det hållet också?
Ja, och jag är alltid nöjd med det som är index.
Mm.
Är ni med? Medan jag tittar inte på om det är minus 50 000 eller plus 100 000 eller vad det nu är. Jag tittar bara på procenten.
Hallå.
Och det är ju det som gör till exempel att Kavastu också sådana, han visade något sånt inlägg att han var jättenöjd att han hade gjort minus 10%. Och för att index hade gjort minus 20. Så han var ju dubbelt så bra som index.
Mm.
Och sen hade han fått sån idiotkommentar så här. Så du menar att du är nöjd med att förlora 100 000 eller 10%? Du är dum i huvudet, jag avföljer. Och då är så här,
too bad.
Ja, då har man liksom inte riktigt fattat.
Nej, då har man inte fattat
grejen. Det verkar som vi hann inte in på det här med bostaden. Vi kanske ska göra ett extra avsnitt i veckan.
Vi gör ett extra avsnitt.
Ett bonus.
Om kommentarerna kring
boendet.
Är
och framförallt skillnaden hyresrätt, villa, bostadsrätt.
Ja, för att det verkar kan bli lite smetigt.
Ja. Så att vi kommer tillbaka förhoppningsvis på onsdag.
Ja.
Hinner vi inte på onsdag så blir det nästa söndag.
Ja.
Första advent.
Ja.
Snyggt. Tack för att du lyssnat på oss idag också. Tack för att du följer upp bloggen. Och du som lyssnar på detta eller kollar på detta på YouTube, gå gärna in på bloggen på riketillsammans.se, för att mycket av värdet som du hör som i dagens avsnitt handlar ju om kommentarerna. Och så att fortsätt kommentera. Tack för att ni kommenterar. Vi läser alla kommentarer även om vi inte hinner svara. Och det ger oss jättemycket. Jag hoppas att vi kan ge tillbaka, som hela detta avsnittet är egentligen till följd av de kommentarerna som har kommit in. Så tack och vi hörs och ses.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.